Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen ännu en vecka tillsammans med mig, Kalle Zackari-Wahlström, och Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hej Kalle!
Hur är läget?
Jo, det är bra. Upp på fötterna ner fortfarande. Jag har toppat med att ha brunnsborrare här i 3 dagar.
Mm.
Så nu har jag vatten. Egen brunn. Jag har ju delat med grannen förut. Just och jag det. Har gjort en extra kraftig brunn egentligen. För jag fick hyfsat med timliter då, som jag nämnt tidigare där. Va? Så jag satt i en trefasmotor med ungefär dubbel kapacitet mot en vanlig hushållspump.
Oj, oj, oj. Hur ska du driva den om det blir strömavbrott då?
Ja, jag ska bara säga det. Jag har också entumsslang hela vägen ända till utkastet då, så att jag kan köra nästan rakt rör med bevattning om jag vill då.
Oj.
Jo, jag har ju, nätströmmen är ju nummer 1 då, det vanliga.
Mm.
Sen har jag ett trefas elverk, det är ju en trefaspump det här då, va?
Ja, ja, ja.
En 400 voltare. Men sen har jag också fler alternativ om det skulle bli riktigt illa.
Är det något du vill gå in på?
Att, ja, man kan, ja, det kan jag göra. Jag kan nämna det. Vi kanske inte ska köra ett elavsnitt här idag, men det är ju, det går att köra trefasmotorer med enfas. Alltså ett vanligt vägguttag egentligen. Va?
Va?
Jo. Då,
jag ska bara säga nu, förlåt som till lyssnarna, nu är det en containerbil som ska lasta av sin container här hos mig. Det kommer kanske låta lite
i bakgrunden. Kalle, du har fullt ös som vanligt hos dig där. Ja. Ja, just nu är det lugnt hos mig. Jag ser det. Ingen soptumningen har varit.
Just det, det vill lyckas tajma in som gånger 2 gånger om året. Ja,
ja. Ja precis. Jo, man kan faktiskt konvertera enfasström till trefas med hjälp av fasförskjutare då.
Mm-hmm.
Man kan kalla det för en konverter, alltså du konverterar enfas till trefas.
Mm.
Trefas, det är ju faktiskt, ja det är vad det låter som, det är 3 enfaser egentligen som ligger förskjutna i tid helt enkelt då. Så är det, och det kan du göra med den. Så den, jag har även ett äldre enfas elverk som klarar den pumpen då. Och sen har jag ett fjärde, jag har till och med gått över 3-regeln då. Och det är en sista nivån liksom där då. Det är att kunna få upp vatten med en batteribank då.
Okej. Okay.
Och då ja, gör man ju så här att du har ju i batteribanken så kan du ha 12 volt, du kan ha 24 volt, du kan ha 48 volt.
Mm.
Och det beror på hur du kopplar ihop dina batterier då. Och då har du ju en inverter kallas det.
Mm.
Och då gör du om den här lågspänningen då, om du nu har 12 eller 24 volt eller vad du har, till 220 volt växelström. Och då kan du köra in det i fasförskjutaren igen då.
Just det. Ja, smart.
Men där blir det rätt stor. Om du kör 1500 watt är den väl på den här pumpen då. Så det är en ganska kraftig 2 hästars pump kan man säga. Då blir det rätt stora strömmar när du bara har 12 volt för att få ut den effekten då. Så att man behöver ha ganska kraftiga kablar där. Sånt. Men det får ju den som förstår sig på det göra då. Men det finns så. Det är i alla fall mina 4 möjligheter att pumpa upp 1000 liter i timmen då.
Ja, men snyggt.
I alla fall.
1000 liter i timmen sen, är jättemycket.
Ja, det är 1 kubikmeter i timmen. Mm. Men du kommer ihåg vad jag sa där när du ska vattna.
Du säger så mycket, Patrik. Berätta igen.
Ja, jag gör ju det. Nej, men du vet, 30 mm på 10 gånger 10 meter i veckan.
Ja.
Det är ju 3000 liter, va?
Just det.
Så att jag tittar även över den, vad ska vi säga, slutgiltiga lösningen på bevattningen här också, hur den ska se ut.
Jag tror vi undviker begreppet slutgiltig lösning, Patrik.
Ja, precis!
Men du har inte tänkt på något sätt som där du manuellt kan få upp vattnet ur brunnen?
Nej, det har jag faktiskt inte. Däremot så har vi huvuddelen av året väldigt ytligt vatten här.
Mm.
Alltså när vi grävde ner slangen till den här djupborrade brunnen på frostfritt. Ja, men då ser vi alltså hur det kommer en källa igenom det här grävda diket.
Ja.
Bara rinner rätt ut och fyller upp. Så jag fick gå och hämta min dränkbara pump också då. Va?
Gillar du va?
Ja, lite roligt var det när de står där brunnsborrarna liksom och diket bara fylls och kliar sina huvuden, så hör jag när jag är inne då. Gå och fråga Patrik om man har en dränkbar pump.
Om man har.
Och då hade jag ju det.
Ja, såklart.
Jag kunde hjälpa dem där.
Ja, mysigt.
Lite roligt var det.
Jag har faktiskt också sett över min vattenförsörjning senaste veckan. Vi håller på att installera solceller på vårt tak.
Ja, det där tycker jag vi ska ta ett eget avsnitt runt, Kalle.
Tycker du det? Ja, vad kul.
Ja, det tycker jag vi ska göra. Ja. Vi kan göra ett efter det här, vill jag på att säga sen.
Med roligt. På det. Ja, roligt. Då spar jag min vattengrej till dess då. Då får ni bli som en cliffhanger.
Okej, okay. Ja.
Men du, vad härligt att du har en ny brunn. Det skulle jag också vilja ha. Vi har faktiskt varit utan el i veckan. Långa stunder. På grund av den här solcellsinstallationen så levde vi strömlöst. Det grävdes av en kabel och vi hade väl 1,5 dygn ungefär utan ström. Men det gick ju bra, för jag hade ju vatten i dunkar och vi kunde elda i vår Vasaugn och vi hade också prepbox-mat att äta. Så det var inga problem för oss. Vi hade det bra. Britta var lite typ så här: vi kanske ska ta in på hotell nu när vi inte har någon el. Men då kändes det som ett sånt nederlag, så jag försökte peppa henne att vi kunde vara kvar, att det var mysigt. Och det var det ju. Det var ju mysigt, för inga telefoner funkade ju, eller inget internet funkade och sådär, så ja, men det blev som att vi fick umgås istället. Det var jättelyckat faktiskt.
Ja, nej, men jag följer ju Brittas Instagram-konto också. Och jag såg ju det, att det var strömavbrott hos er där. Jag fick allt intrycket av att hon tyckte det nog att det var rätt, eller väldigt trevligt det här att se att det funkar. Och vad Vasaugnen värmde huset och sådana saker. Och att det ändå håller lite grann. Det är ju tror jag man kan rekommendera faktiskt rent allmänt. Vi har ju pratat om brandövningar och sånt där i något av de tidigaste avsnitten. Att man faktiskt prövar på. Alltså det är en sak att tänka på saker. Men att uppleva och få det i kroppen, det är ju liksom det som är det riktiga, den verkliga träningen, förberedelsen egentligen. Va?
Gud,
och
jag tror
man kan få många perspektiv. Ja, träna på att börja med att prova att vara utan ett dygn en helg.
Det är väl en jättebra uppmaning till lyssnaren, en utmaning för er att under veckan prova att köra ett dygn strömlöst. Skruva ur en huvudsäkring i elskåpet och se hur ni klarar det. Gud, vilken kul idé, Patrik. Bra!
Ja, och bor man då i lägenhet eller i en tätort där det är vattentorn och sådana där grejer, kommunalt vatten, så får man ju inte använda kranarna då.
Nej, 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 för tusan. Du ville säga någonting kring beredskapsveckan som du har gått och grunnat på.
Ja, nu har det ju blivit så olycklig igen att det har korkat ihop sig. Så vi, nu är det ju ett bra tag som den var. Det är ju flera veckor sedan egentligen. Men dels så är det ju så här att jag vill ju berätta vårat lokala världsföretag Tentipi.
Just det!
De lånade ju ut ett tält till oss då. Och det vill jag ju nämna som tack för det.
Ja.
Och tyvärr nu så blev det ju för blåsigt och kyligt och så vidare. Så att vi, det fick stå uppställt, men vi gick in i butiken istället.
Och det, jag vill bara säga, det var inte för tält. Alltså, och vi hade ju haft det bra in i tältet. Det, tältet står ju emot väder och vind.
Ja, 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 självklart.
Men det var ju att vi ville att det skulle vara publik framför vår livepodd. Och att stå på en parkeringsplats utanför ICA Maxi när det blåser 12 sekundmeter och är 4 plus grader. Det kändes för kärvt. Så därför flyttade vi in poddinspelningen.
Ja, samtidigt som det var rätt imponerande att se att man kunde sätta upp en Tentipi på en sån här kåta då. Som dessutom är uppfälld med duken på asfalt i så kraftig vind. Mm. Och ändå med så enkla medel får den att stå kvar alltså. Det var imponerande. Ja. Men tack där Tentipi återigen för att ni har ställt upp.
Stort tack Tentipi.
Ja. Men sen var det ju så här också att du tyckte ju där att det var lite aktivitet och du var ganska ensamma. Nu, jag vill nämna två aktiviteter till som jag gjorde som jag tyckte var riktigt roligt faktiskt.
Ja, du menar att jag gnällde förra veckan på att beredskapsveckan gick lite obemärkt förbi, är det det du menar?
Ja, det var några veckor sedan, Kalle.
Ja. Det flyter ihop lite för mig.
Ja, det gör det. Ja. Jag förstår det. Nej, men de ordnade i min hemkommun här, Sunne.
Ja.
Så gjorde de en biblioteksträff då. Jag har en väldigt engagerad verksamhetsansvarig där nere då. Och jag blev lite imponerad av han faktiskt. Han lyssnade ju såklart på podden då.
Kul!
Ja, och han hade nog tolkat in ganska bra på hur han skulle lägga upp det med mig där för att det skulle bli bra. Så han hade ställt fram två, egentligen skulle vi träffas inne i biblioteket där liksom i en liten yta. Men du vet, han fick så mycket folk. Han fick 42 stycken i lilla Sunne.
Oj!
Och jag kan säga så här, jag var lite så här, ska jag ställa upp? Det brukar ju komma, kommer det 7 så är det väl okej liksom, du vet sådär va.
Det är som att det skulle komma 500 000 personer i Stockholm.
Nej, men vi gjorde en liten jämförelse med, hade det varit i Karlstad till exempel, då hade det ju motsvarat 300 personer.
Det är mycket. Va?
Ja, för att ge lite perspektiv på det då va. Mm. Men det som var roligt där också i den här större salen då, det var ju det att dels var upplägget bra tycker jag. Han hade ställt fram två vilsamma fåtöljer och ett bord emellan där vi satt och pratade. Diskuterade, intervjuade liksom sådär, var mer informellt om det här med beredskap och så. Han ställde frågor och sånt där och sen kunde jag involvera publiken i det där också. Så jag tyckte det blev kanonbra alltså. Och det som var extra roligt, det var ju det att folk var så engagerade. Det är ju liksom, tände ju ändå ett hopp det där någonstans.
Mm, mm. Kul.
Så är det. Men den sista biten då, det var också det att jag fick ju en inbjudan ifrån en annan podd som håller på med beredskap. Det finns ju ett antal, ska vi säga, inom situationstecken, gamla bloggare och poddare och sånt där i svenska preppingvärlden då.
Har du varit otrogen, Patrik?
Ja.
Har du träffat andra?
Men har du redan glömt att jag faktiskt frågade om lov, Kalle?
Ja, det var spännande. Vad är det för poddar? Kul!
Ja, det är flera stycken är det där. Men de som organiserade det här, de drog ihop det här gänget då.
Säg vad de heter så att folk kan lyssna på dem om de vill.
Ja, jag tänkte skulle berätta det. Vardagsprepping heter Martin och Patrik. Det är en annan Patrik då. Deras podd. Och där finns ifrån under beredskapsveckan där så spelades den här samlingspodden in. Och där är jag med också då som en av de här. Och det är lite korta konkreta tips, lite varvet runt och sådana här grejer. Svara på frågor som vi hade fått förbereda och sånt där. Så jag tycker definitivt att den är värd att lyssna på. Få lite olika perspektiv. Mycket, en del av dem som är med har också skrivit en del böcker och sånt där. Kommer du ihåg den här boken Zombieapokalypsen med inriktning mot barn tonåringar?
Ja.
Som vi fick av Kristoffer på Outmeal.
Ja.
Han var med den författaren bland annat också.
Åh, kul.
Mm. Och han är ju en sån där lägenhets... Du vet, de där som bor i lägenheter och sånt där.
Oj, oj, stackars dem.
Jo, men det är ju ett lite speciellt perspektiv där. Och han bor ju så. Så att det är ju... Ja, då är han ju erfaren på det helt enkelt då, va. Men det vill jag nämna. Tentipi, vardagsprepping och vad var den tredje jag sa?
Biblioteket i Sunne, kom igen!
Biblioteket i Sunne, ja, så är det. Nu är jag nöjd.
Ja, skönt. Men vad roligt. Ja. Jag blir så nyfiken på den här podden. Jag ska lyssna på den. Men om du ska bara sammanfatta, vad säger de andra? Vad tänker de kring beredskap?
Ja, det som... Alltså, det har ju skett en förändring tycker jag inom... Jag kommer ihåg när du började diskutera det med mig. När jag kom och hälsade på er för första gången. När vi skulle spela in första säsongen där och jag skulle vara med som biodlare.
Mm.
Då frågade du ju mig dagen efter, dag två där. Om vi inte skulle göra en podd och så där. Och att du hade pratat med någon... prepper och sådär, men den skulle vara så hemlig så det slutade med att det gick ju inte att spela in någonting.
Ja, men exakt.
Men då ser du, då samlas det gänget här, de syns.
Mm.
Jag tror man kan se det på YouTube också. Men jag är inte helt säker, jag har bara lyssnat på den på podcast då. Ja, men det här som vi försöker göra, jag och du, att man, nu gör vi det här tillsammans. Mm. Det är viktigt att få upp beredskapen i hela landet. Det här är basen för vårat totalförsvar, för vårat motståndskraft, vårat samhälles motståndskraft och hur vi ska kunna klara av enkla till mycket svåra kriser och sånt där, va. Och de är ju med på det tåget, verkar det som, allihopa. De har slängt, det ska jag inte säga. Men alltså just det här vi har nämnt förut också, OPSEC.
Just det.
Operativ säkerhet, liksom att man ska vara så hemlig och sådär.
Ja.
Allt behöver man väl inte berätta, men just att det inte är sådär superhysteriskt i den här gruppen i alla fall. Va?
Utan,
ja, jag tycker det är en väldigt positiv utveckling på något sätt.
Det känns som att det är nyckeln till att det ska ske en förändring på... i samhället i stort. Att det finns förebilder som man kan ta rygg på.
Ja, jag tror det. Och att de förebilderna inte är liksom hemliga suspekta människor med röstförvrängare och ansiktsmask.
Ja, ja, men det är väl lite så jag tänkte vi tog fram vår den här lådan, Prepbox. Det finns ju produkter på marknaden för folk som vill stoppa mat i garderoben. Men att göra det liksom lättillgängligt och enkelt och inspirerande och kanske lite kul och sådär. Det har inte funnits, så därför vill vi... Ja, därför tycker vi att Prepbox har en plats, liksom. Och det är
ja,
ju skönt om...
definitivt.
Om den förskjutningen sker liksom i stort i beredskapssvängen.
Ja.
Ja, kul!
Ja. Det tycker jag, och jag tyckte det var ett väldigt trevligt initiativ. Och de som gjorde det här, de som driver vardagsprepping, det är två väldigt trevliga killar också. Så jag önskar dem all framgång.
Jag med, även om jag känner mig såklart lite hotad av att det är en annan podcast om beredskap. Men det kanske är jag.
Nej, men man får hjälpa så.
Exakt! Patrik, jag har en fråga till dig. Det här är, jag har egentligen två frågor. Det här är klassiska, jag ringer till Patrik frågor, men nu har jag sparat dem till podden. Så nu kommer ni som lyssnar få en inblick i hur podden initierades. Det var alltså att jag ringde till Patrik för att fråga grejer som jag stötte på här på gården. Så nu ringer jag till dig. Då ska du svara.
Ja, hallå?
Ja, tjena Patrik, det är Kalle.
Ja, hej Kalle.
Hej, du, jag har en snabb fråga.
Ja.
Pepparrot.
Ja.
Det har jag, jag köpte två planter i sommar, så jag kommer inte riktigt ihåg var. Men jag, för jag har inte haft någon pepparrot tidigare. Och så tryckte jag ner dem i jorden. Och sen så insåg jag att jag vet inte vad man gör sen. Hur gör man när man ska äta pepparrot? Alltså, när tar man upp den?
Ja, till att börja. Måste bara fråga och säga, var satte du dem?
Åh oh, nej. Har vi gått ett misstag? Jag satte dem i landet.
Ja, det var ett misstag, Kalle.
Okej. Okay. Jag skulle fråga att det innan jag satte ner dem. Okej.
Okay. Ja, det skulle du ha gjort. Nej, men så här är det. Det är ju en rotfrukt, kan vi säga då. Va? Ja. Alltså det är ju kraftiga rötter på den där.
Ja.
Och den sprider ju ut sig och skickar iväg de här rötterna, va.
Okej.
När de odlar pepparrot professionellt, då gräver de ju upp de här och putsar dem och håller dem under kontroll i odlingarna, va.
Aha.
Har du små bitar, alltså det här är ju en sån där, vet du, växt som du, när du tycker att jag måste återerövra mitt trädgårdsland, ja, då är det presenning och kväva bort den som gäller alltså.
Det är som parkslide typ.
Ja, lite åt samma håll faktiskt. Herregud. Jag tror nu att den är lite värre. Men det här är någon som man faktiskt har. Alltså den är bra att ha i perenna system. Liksom du vet, du har ju varit hos mig lite det här skogsträdgårds. Där träd och buskar och örter och perenna grejer och sådär. En bit ifrån landen i sådana delar, lite bort i hörnet där, så kan perfekt under vegetation, under träd och sådana saker.
Vad tror du om att jag trycker ner den vid mina vinbärsbuskar i slänten emot dammen?
Ja, det blir, testa det. Det blir rätt stora skälkar och blad på den här när den är etablerad också, så att det inte blir, jag skulle nog säga att bättre under träd.
Mm.
Snarare då, va. Men ja, så är det. Men där har du lite grann om det då. Och sen, vad gör du sen? Jag tycker att det enklaste är faktiskt att du, alltså när jag har pepparrot, då blir det ju inte så välskött som i proffsodlingar, utan det är mer att där växer den. Och så får man gå och gräva upp lite bitar och bryta loss lite rötter helt enkelt på hösten, va.
Är det på hösten man skördar?
Ja, sensommar, höst då. Det är som andra, att den etablerar ju sig där, va.
Ja.
Men det är ju helst färska nya rötter du vill ha då.
Ja.
Sen är det faktiskt så här att man kan skala den då, va, om den är lite, eller tvätta av den i alla fall. Sen kan du frysa den.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I bitar och ta upp och riva.
Smart.
Om du vill använda den.
Ja.
Så att det är faktiskt ett av de lättaste sätten då att ta vara på den.
Men gud vad bra. Då är det bara att jag ska försöka rädda mitt grönsaksland. Och gräva ner plantorna någon annanstans. Och sen nästa sensommar så kommer jag kunna gräva upp. Då kommer den ha spridit sig. Så då kan jag bara gräva upp en planta och äta upp den.
Ja, delar av den. Så ja. Kan den vara kvar där och växa. Och... jag kan väl säga så här också då, nu när den bara har varit ett år där. Så när du tar upp det här så kommer det att vara rötter i din jättefina jord. Du har ju helt...
Ja.
Ja, men det är ju superfin, mullrik jord i ditt... där. Den måste ha trivits väldigt bra i sommar, har den inte gjort det?
Jo, jag ser jätteglad.
Jo, jo, jättebra!
Det är därför jag frågar, för att jag tänkte att det kanske är dags att äta av den.
Ja. Ja! Men du... så här är det. Det kommer att bli rotbitar kvar i ditt land där nu som har spretat iväg. Och de kommer ju upp nästa vår då.
Just det.
Som, var vaken då på våren där så att du tar upp dem där va. Så fort du ser de här små bladen, skotten komma upp så går du dit försiktigt och försöker få upp så stor del av rötterna som möjligt. Så tror jag du kan slippa det där med presenningar och grejer va.
Skönt. Du, apropå presenning så har jag faktiskt en fråga om det också.
Ja.
Om man ska täcka över ett land, när ska man täcka över det då? För att det ska liksom bli någon, fylla någon funktion? Och hur länge?
Ja, det finns ju det här med att täcka med duk då, om vi säger så, duk slash presenning. Jag har ju kört med presenningar och sånt där för att ta rot och gräs och sådär va. Då lägger man lite tyngre presenning på, eller om man... Så den blir tät och tung så den inte blåser iväg så lätt.
Mm.
Men alltså jag har ju märkt att jorden mår ju verkligen inte bra av den typen av täckning. Du vet, den är ju vattentät som presenning.
Ja, just
helt,
det.
Ja, det blir ju när den ligger kompakt där på jorden så blir det ju syrebrist också.
Mm.
Alltså du dödar ju jorden mer eller mindre. Jag har haft problem att få det. Du såg ju när du var här att det växer ju ganska så bra här.
Ja.
Ja, det är ju liksom på 320 meter i växtzon 5 uppe i granskogen liksom som, ja. Och då när jag har gjort så där så växer det inte alls bra helt enkelt. Du måste få liv i jorden igen va, med nytt mikroliv och sånt. Det är ju det som, alltså det är ju... Du odlar ju jorden när du är odlare va?
Just det, man tänker att allt som växterna behöver kommer uppifrån, men det kommer ju själva verket mest nerifrån.
Ja, det är ju en ämnesomsättning, alltså jorden är ju lite grann fast mycket mer komplex som din mage va, att bryta ner och bygga upp och såna här grejer va. Så att det är ju, jag tror det ringer en klocka att jag sagt det förut, men nu har vi ju 30 avsnitt, så har vi något i avsnitt 2 eller 3, så gör det kanske inget om vi säger det igen.
Verkligen.
Men har du ett hektar åkerjord, alltså odlad jord, ett hektar då, det är ju 100 gånger 100 meter, det är inte gigantiskt stort va. Tar du de översta 30 centimetrarna där, så kan du alltså ha 30, 40, 50 ton levande organismer. Alltså alger, svampar, bakterier och så vidare. Va? Insekter.
Helt sjukt.
Det är enorma mängder med liv i en kultiverad fruktsam jord. Då, va? Så det är det man ska odla. Så presenningen har den nackdelen då. Om vi går tillbaka till den här marktäckningen då. Dock är det ju så att skulle man få en pepparrot som verkligen invaderar där, då är det ju kirskål och den typen av ogräs som är väldigt tuffa.
Vad har jag gjort?
Du har blivit mer erfaren, Kalle. Oh. Du har avverkat ett misstag till i ditt liv.
Just det.
Vänd det till tacksamhet. Nu är du lite klokare.
Åh, gud vad härligt.
Ja.
Vad skönt det känns nu.
Ja, det är ju det där, vet du. Avverka en himla massa misstag och inte upprepa dem för många gånger.
Mm.
Jag kan väl säga så här, det där är ett ganska nyligen begånget misstag som jag själv har gjort också. Alltså jag har precis kommit till rätta med det, kan vi väl säga.
Oh,
så jag har det ganska färskt i kroppen.
Ja, men bra. Jag kommer flytta min pepparrot. Och, men, för jag hade som en plan att jag skulle försöka döda med kvickroten nere vid mina lökland. Med pressändning. Men du rekommenderar mig att inte göra det, alltså.
Kvickrot är ju besvärligt på sätt och vis. Men det är inte riktigt i klass med de här andra som jag har pratat om då. Alltså man vill ju. Vi har ju pratat om marktäckning med organiskt material och så förut.
Mm.
Och det har ju massvis med fördelar. Allt har ju sina för- och nackdelar då, va. Men där tillför du ju organiskt material och du skyddar jorden och det regnar inte direkt på och så vidare, va. Det är inte fullt solljus på ytan till exempel som UV-ljus som skadar organismer och sånt där, va.
Just det.
Och det där kan du åstadkomma med en markduk också då, va. Alltså fiberdukar har de flesta hört talas om, men det finns markduk med. Det är ju en kraftigare geotextil, tror jag de kallas också. Där kan du, och då är det bra om de är svart. Men de är ju inte helt täta. Säg att de har 20%, 15-20% ljusgenomsläpp då, fast de är tjockare och filtigare då. Det är de där du har använt dem hemma redan. Du har lagt dem under ditt grus i vägbanan.
Men de är vita.
Ja, dina var vita. De finns svarta också då.
Ja.
Och svart är ju för att då blir det ju mörkare under. Men de är bra att till exempel lägga på efter säsongen. För att skydda jorden när du har skördat och det ligger bar jord till exempel. Och du vill kunna ta ogräs och sånt där. Dels så får du ju lite värme under duken.
Mm.
Den är ju svart, va?
Mm.
Även sen sommar och höstdagar där så blir det rätt varmt. Och det kan ju få grejer att gro. Och när de då gror så växer de upp i duken. Får lite ljus, men i och med att vi har gjort det på sensommaren och in mot hösten så avtar ju ljuset. Det är inte så mycket ljus då. Ett misstag som man kan avverka, det är ju att använda dem tidigt på våren bara. Men då ökar ljusmängden. Så då kommer det, visst tar det bort en hel del ogräs, men mycket ogräs, eller ganska mycket ogräs, kommer ändå växa upp och vara lite ljusgröna under den där. Va? Så de dukarna, de är bra sent på säsongen, om vi säger.
Och nu?
När ljuset avtar. Ja, precis.
Perfekt.
Jag brukar lägga ut dem lite på. Jag har sådana dukar på landen, en del nu i alla fall då.
Det här ska jag skaffa i veckan nu och lägga på.
Ja, för då, vad du gör med den, dels så dämpar den ju nederbörden då, så inte det slår och spolas under jorden där, va? Sköljer.
Just det.
På samma sätt, utan det träffar duken och så sipprar det igenom helt enkelt. Och lite som organiskt materialtäckningen då, va? Och sen skyddar det jorden för solljus och vind och sådana saker. Och tar bort mycket av ljuset för ogräset. Så du får mycket mindre ogräsproblem då. Du som har sådana här flisbäddar.
Mm.
Hur går det med flisen igång? Eller ja, gångarna menar jag.
Ja,
hur går det med flis?
Det är ju ogräs överallt där.
Ja, det är det.
Ja,
ja, men då lägger du dukarna över alltihopa helt enkelt. Du kan köpa 2 meters bredd så det är hanterbart och så lägga lite över lapp då. Och då kan du välja, för de där är ju lite lättare än de där tunga presenningarna vi pratar om.
Ja.
Så har jag förresten att det blir ju luftgenomsläpp och sådär också, så det kan andas och det är många fördelar med markduken då, fast den tar inte bort allt ljus då.
Och så släpper igenom vatten.
Ja, precis. Du behöver ju hålla den duken på plats.
Ja.
Och då kan du köra med typ sandsäckar som du lägger på.
Mm.
Det går ju att lägga dit stenar också, men det är lättare att hantera sandsäckar och ta bort och så vidare sen då.
Jag kör kettlebells.
Det andra, det som jag använder, det är såna här stålbyglar, alltså trådbyglar som är böjda som jag trycker igenom duken och ner som typ, ja, tänk tältpinne fast två trådar som går ner då, så du har en bredare yta som håller så det inte slits under då duken så lätt. Va? Som en stor häftklammer som trycks ner i jorden kan man säga.
Detta ska jag göra. Gud vad skönt. Det känns också som att då är det någon annan som tar hand om mitt ogräs åt mig. Det känns som en jättehärlig känsla.
Ja, precis. Ja, men det är exakt det som händer då.
Och då blir ogräset blir väl då istället som gröngödsel. Att det multar ner och blir till näring i jorden.
Ja, precis. Den gror, kommer igång, men så vissnar den ner och då tar bakterier livet under då. Och du behöver alltså beroende lite brann på hur ogräset ser ut givetvis då, men generellt sett så behöver du inte rensa om du inte har väldigt kraftigt ogräs och så vidare då möjligtvis under duken, utan du lägger den över så kommer den att kväva detta innan du tar bort den på våren då.
Jag håller tummarna. Jag har väldigt kraftigt ogräs. Väldigt, väldigt kraftigt.
Ja. Ja, jo, det är ju så. Har man så fin jord som du gjorde i ordning där så växer allting väldigt bra.
Ja.
Men man kan väl också säga så här. Det hade ju varit en fördel om du hade lagt på den mer direkt efter skördar och sånt där. Om du har gjort det lite tidigare. Va? Alltså man gör det med en gång. För då, ja, det är ju senare på säsongen nu. Det är kortare tid och det är bra om det hade fått komma igång lite grann under det där. Men
det.
Ja, hos dig, du har ju finare klimat där också, så att det fungerar säkert bra. Med.
Jag har ändå många dagar med pluskrav kvar. Har du så en annan fråga? Och det är, jag har så fruktansvärt mycket fåglar just nu. Mina ankor skaffade, hur det ankor gör, och skaffade en massa ankungar. Mina hönor har ruvat. Det kommer kull på kull på kull på kull. Och vi kläckte ju också de här bilfälderkycklingarna i kläckan från dig.
Ja.
Det har väldigt mycket fåglar nu. Det går väldigt mycket foder.
Ja.
Och jag har ju, historiskt så har jag gett dem hela vetekorn. Hela havrekorn. Ja. Och blandat det med köphönsfoder.
Ja.
Och nu håller jag på... Nu har mitt havre då tagit slut som jag köpte i fjol, och det är dags att köpa in något nytt sädeslag, eller något nytt spannmål kanske jag ska säga. Och då sneglar jag på vete som det finns att tillgå i gården här bredvid mig.
Ja.
Men priserna har gått upp väldigt mycket på det också, så att det blir ganska dyrt. Men det känns ändå värt, för det ju kostar ju bara en tiondel av vad det kostar att köpa hönsmat på granngården.
Ja.
Men frågan...
ja, och sen har du det där att du får beredskapslagret, kalorireserv och protein och mycket näring och sånt i fullkornsvetet till familjen också, som ett storlager där, va?
Ja, men exakt. Och till grisarna, och till fåren, och till vildsvinen i skogen, och till, du vet, det är som att alla kan äta vetet. Men så snackade jag med honom där, och då sa han att han trodde att man måste mala hela vetekorn för att det ska bli bra för hönsen.
Nej, det är fel.
Skönt.
Det är ju... ja, men alltså, du vet, de har ju inga tänder.
Nej, men de har muskelmagen. Nej.
Precis, och då är det så att fåglar behöver ha tillgång till... och det är ju att... jag tror man kan säga att det är generellt för fåglar överhuvudtaget, även vilda fåglar. De måste helt enkelt ha... har du skogsfågel nere hos dig?
Ja, men att tjädrar sitter och pickar sten på grusvägarna.
Jajamensan.
Alltså, vi har inte det här, men vi har sett det och... i Norrland.
Ja, just det. Så är det ju hos oss här i backarna när vi åker. Då är... åh, så ibland vissa tider på året kan de vara väldigt tröga att flytta på sig.
Okay.
Nej, men de är ju det. Och då fyller de den här gruset i muskelmagen. Krävan tror jag man kallar det.
Just det.
Va? Ja. Ja, jag vet. Jag är inte varit säker på det sista.
Jo, det heter det.
Ja, visst är det det. Men i alla fall, den här muskelmagen då, när de äter den här hela fröna då, om det sen är vete eller vad det är för någonting, så åker det ner dit och så ligger muskelmagen där och masserar och mal på det här. Och då gruset som är inne i muskelmagen då hjälper ju till att krossa de här kornen. Alltså de tuggar med en muskelmage helt enkelt istället. Så jag skulle nog säga att det är bra att de får använda det där, va. Det är lite som att vi får tugga lite tuggmotstånd ungefär, va.
Just det.
Däremot så är det så här, om du har grisar som du har,
ja,
där är kanske vete är bra till fåglar framför allt då.
Ja.
När det gäller gris så är det korn som är det bästa.
Ja, för jag köper nu säkert med kornkross till dem.
Ja, precis. Och där ska du ha kross.
Mm.
För att de ska kunna tillgodogöra sig det. De har ju ett lite begränsat bordsskick, de här. Du äter som ett svin.
Just det.
Ja, typ.
Känns som att de får i sig en del grus de käkar också.
Och mycket sväljs ju helt på dem.
Ja.
Det är ju så. Och det blir inte riktigt smält om det inte är krossat då. Du tar vara på näringen bättre om du ger dem kross då. Och även blötläggning och sådana grejer är bra när det gäller det där då.
Skulle jag kunna komma undan att mala, men kan jag ge dem vete fast blötla?
Grisarna?
Ja.
Alltså du kan ge dem vete. Det man brukar säga så här, att du får ett fastare och finare fett på grisen med korn.
Okej.
Okay. Du vet, ryggfett och sådana där grejer.
Just det.
Havre är inte bra. Det är en annan fettsammansättning i havren och det gör att du får ett mjukare... Man vill ju ha det här fasta ryggfettet om man ska använda det då till...
Korv och sånt.
Ja. Korv och sådana grejer.
Ja. Just det. Ja, då kommer jag till nästa fråga, Patrik. Som är...
Men du, jag måste bara fråga en grej där med spannmålen. Får jag göra det först?
Mm, gärna.
Ja, du fick ju en silo.
Det var det jag skulle komma till.
Jaha, det var det som var frågan.
Exakt. För där har jag lite problem. Det är liksom, jag har kört fast där kan man säga.
Ja.
Och det är ju så här, jag fick en silo, jag pratade i podden om att jag inte har någonstans att förvara spannmål. Använt en IBC-tank och det har funkat så där. Men nu har jag fått en silo, den står vid ladan, den är typ 6 meter hög och jag fattar inte hur jag ska få i spannmålen i den.
Spannmål hanteras vanligast är skruvar.
Ja.
Mm. Det finns fläktar också, men jag tror nog att det är skruv som är absolut vanligaste. Och då är det helt enkelt så här att du får ha en låda på backen.
Ja.
Och det beror ju hur ska du... Om du tittar in i din laggård.
Mm. Där finns det ju en spannmålssug.
Ja, och där har du ju såna här hål i golvet med någon järngaller över.
Ja, va? Exakt. Om man häller ner spannmålen så sugs det upp i ett rör och ner i mina olika torkar där uppe.
Ja, hade du fläkt på det där alltså?
Ja.
Okej, det var inte skruvar hos dig
där.
Nej. Men jag skulle ju... Vad har du silon ute nu eller står den inne i logen?
Ja, den står ute. Om jag skulle flytta in den skulle jag kunna använda den där sugen som jag har.
Förmodligen, och då kan det alltså komma ett stort släp, en traktorkärra eller någonting och bara hälla ner i det där facket där.
Det var ju drömmen.
Förmodligen behöver du göra rent där och du har ju det här med möss och sådana grejer, va. Det blir ju mycket musmat och råttmat och grejer där. Egentligen så är det nog så här att du ska lägga ut en ny förfrågan om en skruv. Är den 6 meter hög den här?
Ja.
Ja. Jag vet inte hur lång skruv du behöver där, men 10 meter kanske. Herregud. Någonstans.
Det verkar dyrt med spannmålsskruvar. Jag googlar lite nu. Det verkar kosta 15 000 spänn.
Ja, nya ja.
Ja.
Ja, men det måste du veta. Det är sånt där som har funnits på varenda gård, vet du.
Ja.
Så att det finns på auktioner och det finns på...
850 kronor!
Hittar du på Blocket?
Ja.
Ja, så tror jag det är. Det är låga andrahands. Det finns ett större utbud än efterfrågan på det.
Ja, men då
är
det
inte många som har nått din level än.
Men du...
Men det är en del.
Gud vad bra. Men då man kan väl bara göra röret längre?
Du vill nog ha skruv hela vägen. Då så inte det proppar igen.
Ja, det är taget. Här finns den för 2500 i Örnsköldsvik.
Hur lång?
8 meter.
Hur lång är det? Ja, nu får du skynda dig och köpa den innan podden läggs ut här.
Åh, herregud. Ja. Okej, jag köper en spannmålsskruv. Klart.
Ja, och då behöver ju du ha någonting på backen som spannmålen landar i. För har du säckar, storsäckar till exempel, så kan man ju öppna dem under. Och då kan du hälla i dem i en stor plastback eller en halv IBC eller någonting sånt där, va?
Ja.
Och där i står skruven. Och då går den. Så när du fyller på där, då skruvar den upp i den här skruven. Upp i toppen på silon, så får du i det där. Då.
Gud vad bra.
Mm.
Du är ett geni.
Nej. Det vill jag inte säga.
Nej. Men vad härligt. Jag visste inte att man kunde skaffa en sån där. Jag trodde att det var någonting som man antingen hade eller så hade man inte det. Men då köper jag en sån. Och så får du komma hit och hjälpa mig och installera den. Så.
Du, hur har de där gjort, som har en skruv, hur har de gjort för att få den då om man inte kan skaffa en?
Jag tror att det var någonting som delades ut av staten på 50-talet.
Okej.
Okay. Okay. Du, en annan fråga bara, av nyfikenhet. När vi renoverade här på, vi bröt upp golvet på övervåningen, då hittade vi flera stycken vykort från 1920-talet.
Ja.
Vet du om någon tradition som man har att gömma sånt när man byggde grejer för?
Ja, det har man gjort på olika sätt faktiskt. Lämna spår och sådana där grejer, ja.
Kul.
Mm.
Det var så spännande.
Det är inte helt ovanligt. Ofta så kan du hitta någon brädbit eller någonting. Det finns i mitt hus också, när vi byggde det. Där man har skrivit vilka som byggde huset och tid och sådana grejer också. Då. Ett litet meddelande till framtiden.
Ja, kul. Du, Patrik, jag vabbar idag också. Så att jag måste sluta nu. Men tack för din tid.
Mm. Sen gör vi så här, Kalle, att vi försöker spela in en liten reservbank någon dag här nu. För nu lugnar det väl ner sig både för mig och dig lite grann de närmaste veckorna här, misstänker jag. Så att vi kan...
Och vadå, ska S och Björn åka bort?
Nej, men småbrukandet tenderar ju att...
Jag har inte ens fått upp min potatis ännu, Patrik.
Nej, men jag menar ändå, vi ska göra så att vi får lite jämnare kontinuitet nu igen.
Ja,
på det här,
jag ber om ursäkt till alla lyssnare att det har varit uppehåll i livet kom emellan. Men sen grädde jag min internetsladd häromdagen också, så nu spelade vi in. Jag ska försöka skicka den här filen sen, vi får se om det går överhuvudtaget, men det... Ja, det blir spännande.
Det brukar vara bättre mottagning uppe på taket. Om du sätter det på skorstenen där uppe och använder mobiltelefonen och skickar med, så tror jag det ska gå bra att skicka 1 gigabyte.
Jag får göra det. Tusen tack för att ni lyssnar. Följ oss på I väntan på katastrofen. Gå in på prepbox.se och läs mer om vår katastroflåda.
Ja, det var bra du sa det, Kalle. Du får inte avsluta helt än.
Vi har ju haft lite problem med logistiken.
Ja, berätta om det du. Du har bättre inblick i det än vad jag har.
Ja, det var ju så här att vi ska skicka den här lådan land och rike runt. Och för att göra det så behöver vi en partner, alltså en distributör av den. Alltså ett företag som kan hjälpa oss att leverera paket över hela Sverige. Och vi valde då Schenker. För Schenker känner vi till, ett stort företag som vi trodde älskade att leverera paket. Det visade sig att de var inte så intresserade av det, för när det gick upp för dem hur många prepbox vi sålde, så drog de i nödbromsen och sa att våra pallar tog upp för mycket plats i deras terminal. Och då tänkte vi så här, vi trodde att det var det de höll på med, att lösa såna här grejer.
Ja, man tänker lite så att de bara, vet ni, många lastbilar och fraktar, alltså vill man inte ha så mycket paket som möjligt.
Man
då
trodde ju det, men tydligen så vill Schenker inte ha.
Jag tänkte att det var affärsidén lite.
Schenker vill inte ha många paket. De vill skicka få paket. För de tycker att det är jobbigt med många paket. Så därför har vi nu avslutat samarbetet med Schenker. Och har istället valt att skicka våra prepboxar med DHL. Så det har blivit ett litet glapp i distributionen. Vi ber om ursäkt till alla som har beställt men inte har fått sin låda. Nu ska vi snart vara igång igen och börja skicka ut lådor och allt kommer bli bra. Men...
Ja, det är klart med DHL nu och färdigförhandlat och allting.
Vet du det eller?
Nej, jag frågade dig ja, där.
Pelle som hjälper oss med det här, han ringde medan vi höll på här. Så jag vet inte, han kanske har några nyheter om det. Jag tror att det är färdigt, men vi får se. Men det är kul att det är så många vill ta ansvar för sin beredskap. Det är vi jätteglada för. Mm.
Och då vill jag... Vi pratar ju en hel del om den här prepboxen nu, för vi har lanserat och så. Det kommer väl att bli... Jag tror det är tredje avsnittet eller någonting sånt där vi pratar om det nu. För att få igång det här. Och det är ju en av de grejer vi gör för att göra det enklare och få upp mer än förbi entusiastnivån liksom. Där det är 10-20% som har någon hushållsberedskap. Att göra det enkelt helt enkelt och få ut det. Och en sak som vi har tänkt när det gäller prepboxen här då. Det kommer kanske fler, eller det ska komma fler grejer med utrustning och sånt sen. Men vi börjar ju med maten här och utbildning och sådana saker. Vad det handlar om. För att få ut det här mer i fler hushåll så ser vi det som en väldigt bra julklapp.
Ja!
Det här. Och sen är det ju så här att... Det var också Pelle som berättade, tror jag, som har koll på sånt här. Alltså Outmeal. Grundaren där, han sa att de har höjt avdraget för företagsjulklappar till 2000.
Perfekt.
Och det innebär ju att den här prepboxen hamnar ju i den kategorin. Och ja, det är jättekul med goda ostar och en vinflaska, en korg och sådär också alltså. Det är inte fel på det. Men jag tycker ju att den här prepboxen är ju liksom bara perfekt. Ja. Alltså, du visar att du bryr dig om den anställde. Du fixar en bra företagsjulklapp. Och du hjälper till att höja beredskapen i landet. Du tar ett ganska stort ansvar faktiskt genom att förse personal och sånt med den här då, va.
Men och att höja beredskapen bland personalen är ju någonting som kommer gagna företaget också.
Ja, så kan man också se det. Precis. Ja, du visar att du bryr dig som företagare också på något sätt där, va? Så att det tycker jag att de som är företagare kan ta och fundera kring det där, för det är en bra idé för dem. Och även om man är anställd på ett företag så kanske man kan, eller en organisation eller någonting, så kanske man kan tipsa om det också och hjälpa till på det viset.
Och för säkerhets skull så säger jag nu bara att det där var reklam för egen verksamhet.
Just det! Precis. Man tror att alla är med och vet det liksom. Men så är det ju inte. Det är bra att du kommer ihåg. Du är så rutinerad på sånt där du kan.
Ja. Nu måste jag vabba.
Ja, iväg och vabba med det. Men nu får du runda av då. Gör ett nytt försök nu.
Nu testar jag igen. Tack för att ni lyssnar. Följ oss på Vänta på katastrofen. Och skicka DMs om ni vill någonting. Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra. Ta hand om varandra. Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.